Under kommande psalm så ger vi tillfälle att ge en gåva till att täcka mötesomkostnaderna. Det finns också möjlighet att ge en gåva via Swish. Det finns nummer där ute i foajén. Vi sjunger psalmen 528, Lev för Jesus, och därefter så talar Anders Wernström.
Ja, vi har kommit till slutet på det här mötestillfällen. Och nu får vi igen stilla oss en stund inför det ord som består i tid och i evighet. Jag tänkte om vi ska för det här tillfället läsa en saltasalm. Och läsa den igen i den bönens ande att Gud skulle uppenbara någonting därifrån. Vi är ju själva alla fattiga, men Gud har ju all möjlighet att fylla det som fattas, dig och mig. Det här är den tröst vi äger allihopa. Och den här saltarsalmboken, om vi så säger, den innehåller ju mycket, som Luther säger, den är som en hel bibel. För den innehåller salmer för olika tillfällen och av människor i olika livssituationer. Där finns glädjesånger, där finns klagosånger. Och den salmen jag tänkte läsa nu så var psalm 73, som talar om den frommes tröst vid de ogudaktigas lycka. För det är ju så att vi också där kan ha en frestelse att börja se på andra människor, hur de lyckas och hur man själv många gånger misslyckas. Det är en psalm av Asaf. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter, mina steg vore nära att slinta. Ty jag upptändes av avund mot de övermodiga, när jag såg att det gick dem väl i deras ogodaktighet. Ty fria från vedermödar är och det till sin död, och deras hull är frodigt. De kommer icke olycka så som andra dödliga, och varda icke plågade så som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram. Deras hjärtans inbildningar hava inte ett mått. De håna och talar förtryck i sin ondska. Och med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och supar så in vatten i fulla drag. Och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Hur skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Ja, så är det med de ogodaktiga. Det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag vart dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt, så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag nu tänkte efter för att begripa detta, syntes det mig allt för svårt till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och aktade på deras ände. Sannerligen, på en slipprig mark ställer du dem. Du störtar dem ned i fördärv. Hur varade de ej till intet i ett ögonblick? De förgås och får en ände med förskräckelse. Så som det är med en dröm när man vaknar, o Herre, så aktar du dem för intet, så som skuggbilder när du vaknar. När mitt hjärta förbittrades och jag kände stygn i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod intet, så som ett oskäligt djur var jag inför dig. Dock förbliver jag städs hos dig, och du håller mig vid min högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan upptaga mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäkta, så är du dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Ty se, det som har vikit bort ifrån dig skola förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller ifrån dig. Men jag har min glädje i att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, för att kunna förtälja alla dina gärningar. Amen. Det här var hela den 73:e salmen, som alltså var en salm av Asaf. Och när han började den här sin salm, eller sång till Herren, så säger han sannerligen, Gud är god mot Israel och mot dem som har varit rena hjärtan. Det här var liksom slutsatsen av hela hans psalm. Hur god Gud ändå är mot hela Israel, alltså mot alla sina barn. Det som lever och har med ett rent samvete eller ett rent hjärta. Här kommer det alltså frågan om hjärtat är rent. Ordet säger också att rena mig Herre. Rensa mig med såp så blir jag ren. Och det här, den här reningen som finns ute i Guds rike. För det ska vi alla veta. Oberoende av om du tror ordet eller inte. Så ute i oss själva så förmår vi inte bli heliga. Och vi syndar dagligen. Men det är så stor skillnad ändå på oss människor. Eftersom han kallar en del för benådade syndare. Och det som inte är benådad är obenådad. Eller har inte funnit den nåden som Gud vill erbjuda. Därför är grunden det att vi är lika inför Gud. Men det finns det som vill hålla sitt hjärta rent. Då inte av egen kraft, utan vi har alla fått lära oss var reningskällan finns för alla synder. Och den reningskällan, det har vi fått lära oss att det är Jesu Kristi eget blod som renar från alla synder. Och det som han har gjort hela hans liv, hans lidande och död och uppståndelse. Hela hans liv får liksom bli en kristen människas liv. Han har gjort allt i vårt ställe och uppfyllt lagen för vår skull. Därför den som har fått del av den här nåden vill också leva som en kristen människa. Men som vi läste här i texten så kan vi som Guds barn också börja se snett på andra människor. Kanske de som finns utanför lägret, om vi så säger. Det kanske känns så som det gjorde här för Asaf. För han säger att det var så nära att jag hade stapplat. Det var så nära att han hade avvikit. Och det här tror jag kommer till oss var och en. Det är många gånger så nära. Och till och med så nära så att vi stapplar. Han säger att det var så nära att han hade stapplat med sina fötter så att stegen skulle slinta in liksom på en felaktig väg. Och den här felaktiga vägen, eller ska vi säga felaktiga sinnelaget som tänkte ta över handen med honom, var det här när han började bli avundsjuk på andra människor som tycktes leva utan bekymmer och det gick den väl här i livet. Och själv som en kristen människa ville kämpa den här goda kampen. Och det kändes från köttets sida. Vad har jag för nytta av den här kampen? Det är ju bara besvärligheter under livets gång. Medan de andra lyckas så bra. Det går dem så väl. De behöver inte bekymra sig om motgångar. Utan det är bara medgångar. Såna här tankar kan följa oss var och en i olika livets skiften. Igen skulle jag gärna vilja vända mig till er yngre. Och när det blir, när man vänder sig till de yngre, så får ni aldrig ta det på det viset som att ni ska på något sätt nedvärderas, eller utan det är alltid av kärlek. För Guds ord lär att vi ska undervisa de yngre hur vägen går till himmelen och hur ni ska vandra. Och de äldre har alltid en livserfarenhet som gör att de har fått se saker och ting här i livet som ni ännu inte har fått erfara. Och därför är den undervisning som de äldre ger, den är viktig och den är nyttig. Det här betyder inte det, ni får aldrig ta det så, att det skulle vara bättre kristna än ni. Nej, det kan till och med vara tvärtom. Men den här erfarenheten som de äger, det är den som de vill förmedla med sig. Inte på något sätt till att förnedra eller för, tro att ni skulle vara sämre eller någonting. Men det kan finnas också när man växer upp. Speciellt när det kommer den tiden. När man ska välja väg själv. Vilken väg ska jag vandra? Det kommer för alla människor. Så länge man är barn så har man, äger man den här barnatron ut i hjärtat. Och det är så lätt att vara en kristen. Det finns inga bekymmer. Men det kommer en tid i livet när ni ska avgöra själv, vill jag fortsätta på den väg som är utstakad, som mina föräldrar har utstakad, eller ska jag börja se mig om i världen mot den glädje som finns i världen, eller den glädje som synes finnas i världen och de medgångar som denna världens barn har. Inga bekymmer. De kan tala vad de vill, stora ord som det talas om här senare. Och ingenting är dem till hinders. Fast vad de än säger, vad de än gör, så behöver de inte ha några samvetskval för sitt liv. Och det kan hända att såna här saker ibland börjar fresta. Inte bara yngre, utan också äldre. Och det, som det sades här, att han upptändes av avund mot dem som var övermodig. När det gick dem så väl i deras ogodaktighet. När de inte behövde ha det här bekymret som den här psalmsångaren Asaf hade om sin odödliga själ. Och vi ska komma ihåg den här omsorgen som då jag måste ha, som inte de äger. Det är inte den här att det går dem så väl och så bra, utan det är vår omsorg om vår odödliga själ som ibland gör vandringen tung och vi måste tänka över våra liv. Och när om en människa som inte äger Guds frid i sitt hjärta och vandrar långt borta ifrån, fjärran ifrån honom eller långt borta ifrån honom, så behöver inte ha den här omsorgen om sin själ. Och det är det som är en skillnad mellan en kristens vandring och en människa som lever i otro och synder. Och därför så kan det kännas ibland så att det går dem så bra och väl. Och det är utan bekymmer i denna världen. De är fria från vedermödor, säger han, ända in till sin död. Deras hull är frodigt. Alltså det växer och det går den väl. Och de trivs och lyckas så bra här i världen. För en kristen människa så är den här världen som finns här, det är en främmande plats. Här ska vi vara en tid. Men ordet lär att vi får aldrig börja trivas så bra här så att vi inte har den här hemlängtan till det här bättre landet. Men när hemlängtan saknas till det här goda landet där bakom, bortom denna tiden, då börjar man mer och mer försöka liksom trivas här nere på jorden och göra sig goda dagar, söker lycka på olika sätt. Och kanske det känns också att de finner den här lyckan. Men den här lyckan är så kortvarig. Och det är den lyckan som vi som Guds barn måste liksom avstå ifrån. I många sammanhang så ska vi avstå från den. För vi vet att det finns en lycka att vara Guds barn och äga Guds frid i sitt hjärta. Därför är högmod deras halsprydnad och våld den klädnad som höljer dem. De börjar högmodas över sitt liv när det går dem bra och ser ner på kristna människor som många gånger måste klaga över sin synd och ha omsorg om sin odödliga själ och så vidare. Därför blir de högmodiga ut i sitt liv. Och våldet är den klädnad som de klär sig med. Och när det gäller det här våldet så tror jag nog vi alla har märkt att det här våldet det sprider ut sig över våra bygder och nejder. Och ordet lär nog också att vi vet aldrig vilken tid vi har framför oss. Men vi kan tänka oss det att det här våldet det sprider sig mer och mer. När ogodaktigheten ökar, när människorna inte mera har bekymmer om sig själva sin själ, då kommer det här högmodet och det här våldet att öka. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar hava inte ett mått. Han förstod det, att det här livet som de lever, det var inbildningar som de hade i hjärtat. Här kommer det en stor skillnad på vad äger du och jag i hjärtat? Äger vi tron i hjärtat? Eller är det några inbildningar som inte har något mått utan man kan leva precis hur man vill här i den här tiden? Därför ska det en kristen människa som äger tron i hjärtat, så finns det ett mått som säger, precis som Gud lär också om denna ondskan, eller denna världens ondska som talas om som ett hav, som böljande hav. Men Gud säger, hit men inte längre. Hit men inte längre får dina stolta böljor komma. Och så är det med den onda världen. Gud säger, lägger ett måttstock. Hit men inte längre. Hit har du din makt. Men han vill bevara en kristen människas hjärta. Så att inte de ondskans vågor börjar slå in också i vår lilla båt när vi är på väg hem mot himmelens strand. Det finns ett mått som Gud har satt åt också ondskan. De hånar och de talar förtryck. De talar i sin ondska liksom vad som helst. Till och med han säger, med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och supar så in vatten i sin fulla drag. De kan tala om vad som helst. De kan tala om himmelen. De kan tala om det som finns här på jorden. Spelar ingen roll vad de talar om. För han säger här i 11 versen. De säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle en sådan kunskap finnas hos den högste? Det var det här som jag tror han menar när han säger att deras mun stiger liksom ända upp till himmelen. De gör sig till Gud själv, så som människorna i den här tiden vill göra. Var och en gör sin egen lyckas med, om vi så säger. Det finns ingen Gud, han har ingen makt. De far ända upp i himmelen, det är vi som bestämmer. Och så här är det. Skulle det finnas någon kunskap hos er Gud, den som ni tjänar? Så här vill den onde och de som följer honom liksom riva bort den tron som finns ute i en kristen människas hjärta. Som endast har den förtröstan och förlitan att Herren min Gud, han är min starkhet, han är min lovsång, han är min fasta borg. Det är honom som jag endast vill lita upp på. Men de säger precis tvärtom. Det finns ingen Gud. Det finns ingen kunskap. Och tror man lite på Guds ord eller Gud, så vill man själv tolka och göra åt sig den Gud som passar. Och inte följa Guds ord, det levande ordet, utan vända och vrida det på sina egna, på sitt eget sätt. Skulle det ha varit Gud som har skrivit den här boken? Det är ju Paulus eller någon annan som har skrivit. Det är bara hans ord. Och det är för den tiden. Skulle du veta någonting om den här tiden? Det är såna här ordvändningar som kommer. Och som de vågar häva ur sig på olika sätt. Och det är det här som liksom Asaf var bekymrad över. Han tyckte att de kunde säga vad som helst. Och det gick dem bara väl. De fick inte det straff som kanske han hade hoppats på. Kanske det var som profeten som skulle och tala till den stora staden Nineve. Vi minns hur det var. Han hade fått en uppgift. Gå till den stora staden Nineve och tala där vad jag ska säga vad jag har att säga till dem. Det ord som jag säger. Hur var det med den här Jona, profeten? Han ville inte gå. Men när Gud hade fått fostra honom, då måste han gå. Vad skulle han predika? Jo, han skulle predika straff över Nineve. Och när straffdomen hade kommit, då omvände sig Nineves befolkning. Och därför tröt Jona. Nu visste jag redan att du skulle ångra dig. Varför sände du mig hit och predika det här? Jag visste ju ändå att du skulle ändra dig i ditt ord. Men en sån här Gud äger vi. Han är långmodig. Han vill sända ut straffdomens ord. Bara för att du och jag ska omvända oss från den onda väg som vi vandrar upp på. Och komma till sanningens kunskap. Han säger, ja, så här är det med det ogodaktiga. Det går dem alltid väl. Och de växer i makt. De får mer och mer makt hela tiden. Kanske man kan tänka sig också i den här tiden som vi lever. hur makten växer hos dem som inte vill ta emot tron på frälsaren Jesus Kristus. De här länderna som vi bor ute i har varit kristna länder och kanske också kallar sig ännu för kristna länder. Men hur många är det som tror på Gud och tror på frälsaren Jesus Kristus om man går ut på gatan och frågar? Därför så växer det till i makt. Och nu när han hade sett på det här på världen, den värld som hade sin gilla gång, nu börjar han se på sig själv. Och så märkte han: förgäves bevarade jag mitt hjärta rent. Nu kom liksom tvivel ut i hjärtat. Nu är det förgäves jag kämpar här, när det går så väl för de övriga. Och jag, stackare, ska ha omsorg om min odödliga själ och vandra den här tunga vägen i Jesu efterföljelse. Så här kan en människa liksom börja känna, tycka synd om sig själv. Fast, och då är det den, om jag skulle säga så här, då tror jag att det är den onde som vill dölja den glädjen som finns ute i ett Guds barns hjärta. För det finns så mycket saker i denna tid som vi lever som vill hindra den glädje som Guds barnen har ute i sitt hjärta och liksom vill skymma det här goda landet som finns där framför. Det skymmer sikten så att sikten blir så otydlig och vi glömmer bort det mål som vi har framför våra ögon. Och om vi glömmer bort målet, att jag vill till himmelen, dit är vår resa på väg, då är det stor risk för att vi börjar se på oss själva och ut i vårt hjärta eller på det som finns runt omkring oss, och då missar vi riktningen. Och då kan det till sist gå som det gick för Asafär, så han börjar misströsta. Och det här är en farlig väg. Därför så säger också profeten: tröstar mitt folk, säger er Gud. För ut tröstens budskap till alla människor som vill omvända sig och ta emot frälsningen. Tröstar Guds folk så att de inte hamnar i missmod. Vägen till himmelen är öppen och målet är klart. Och du har också en möjlighet att komma fram dit. Och Jesus har garanterat: om du följer honom och tror på honom så kommer du fram. Det har han lovat ut i sitt ord. Och det är det här som vi ska predika. Och vi vet, ingen av oss vet hur lång tid vi har kvar. Men vi märker av tidens tecken. Eftersom det bara mörknar och mörknar, så märker vi av tidens tecken att slutet är nära. Vi har inte mera så lång tid att vandra här. Gud alena vet det. Men om man följer med tidens tecken och det som sker i denna värld, så kan man nog dra den slutsatsen att snart kommer han tillbaka, han som komma skall. Och det är ingen orsak att bli missmodig för den dagen, utan då har han lönen med sig. Då ska var och en få efter vad han har förtjänat. Ja, hur har vi förtjänat då? Har vi förtjänat den himmel och salighet? Nej, inte av oss själva. Men Herren Jesus Kristus har förtjänat den åt dig. Och om du äger honom ut i hjärtat, då får du gå in i den glädje. Men den här Asaf, han tyckte så här, att det var onödigt att han har bevarat sitt hjärta rent och tvått mina händer i oskuld. Han har tvättat sina händer i sin oskuld. Han hade tyckte att han hade, det har gått så bra för honom också. Vill vandra i hjärtats renhet. Sätta bort synden när den har kommit, som vi var och en ska göra. Och det här, så på det här sättet har han velat vandra. Nu tyckte han att han har vandrat så onödigt, för det är bara besvärligheter ändå på den här vägen. Och de övriga går det så lätt för. Så oberoende av hur han hade vandrat, så säger han att jag varit dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Så här svårt kände han det. Så kände han det. Och han säger, om jag hade sagt, så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. Vi har Guds barns släkte. Vi hör till ett släkte, ett konungsläkt prästerskap, ett heligt släkte. Och det här släktskapet, det ska föras vidare. Och den lärdom som vi har, så ska föras vidare från föräldrar till barn, till grannar och till vänner. Och han säger att om jag hade talat på något annat sätt än vad Guds ord lär, då har jag svikit dig och svikit dina barns släkte. Då har jag svikit mina barn att få den undervisning där vägen går till himmelen. Det här är ett hårt ord också mot mig. Vad har jag gjort? Har jag svikit mina barn och inte lärt dem den väg som leder till himmelen? Eller har jag varit trogen i den tjänst, i den lilla tjänst där hemma som Gud har kallat mig? Många gånger så vet vi att det har gått stapplande och svagt. Men ändå så vill vi hålla fast ut i den enkla tron som vi äger ut i våra hjärtan. Nu när han tänkte efter för att begripa det här som han hade talat om här tidigare, så syntes det mig allt för svårt. Han kunde inte med sitt eget förstånd fatta att så här är det ställt. Precis som många människor i den här tiden säger, att om Gud finns, hur kan det vara så och så? Hur kan det ske så här och så här? Gud har ju all makt. Hur kan han tillåta det på det här viset? Det här är en frestelse och fara för oss var och en. Men det här var allt för svårt för honom att fatta. Men han fattade på ett sätt. För han säger, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och aktade på deras ände. Och det är det här där vi har vår tröst. När han trängde in i det rådslut som Gud i sin helighet har gjort, den ordning han har ställt hit nere på jorden och den räddning som han har gett för oss var och en, det var därigenom han förstod Guds rådslut och aktade på vilken ände de fick. Vilken ände får de som inte tror? Och vilken ände får den som tror? På ett annat ställe så sägs det, de har redan fått ut sin lön. De människor som han här hade talat om förre, som det gick så väl för och var ogodaktiga, de har redan fått ut sin lön. Men det finns en annan lön för den som kämpar trons goda kamp. Och det är den lönen som ska vara framför våra ögon. Så att vi inte börjar se på den lönen som den här världen bjuder ut. Kanske lite ära och berömmelse den här tiden. Kanske lite mera pengar skulle jag få om jag gör si och så. Det är inte den lönen det är frågan om. Utan den lön som finns bevarad ute i himmelen. Och när han trängde in i det här Guds heliga rådslut som man säger. Och det här rådslutet, det har Gud gjort i sin helhet. Det här kan inte du och jag ändra på. Och börja ändra på Guds vägar. Och liksom börja fråga, varför gör du så här? Och varför har du ställt det så här? Guds vägar och Guds tankar, det är mycket högre än våra tankar. Vi kan inte fatta dem. Men med Guds stora hjälp och genom att tränga in i hans rådslut, så kan vi med den helige andes hjälp fatta det här som han säger. Sannerligen. Det var någonting viktigt och säkert. På en slipprig mark ställde du dem. Du störtar dem ned i fördärv. Det var det här som han kom till så småningom när han såg Guds rådslut. Förr hade han tyckt att det gick så bra. Ja, det går bra en tid så länge det är här i tiden. Men nu är det en slipprig väg och mark de går på. Bäst som det är så blir de störtad ned. Och då blir det störtat ner ända i fördärvet. Och det var inte dit den Asaf ville. utan han ville vandra på en annan väg där det var en fast mark under fötterna. Alltså på den här klippan som vi talar om. Klippan frälsaren Jesus Kristus. Och om vi inte står på den fasta grunden, Jesus Kristus, då får vi leva hur vi vill här i denna tid. Och det får gå hur bra som helst här i livet. Men Asaf, han har lärt sig. Det är en sån slipprig väg. Så det går en liten tid. Man kan komma högre och högre. Men till sist så håller det inte. Utan man faller och man blir störtad ner i fördärvet. Och han säger till och med att hur var det ej till intet i ett ögonblick. De förgås och får en ände med förskräckelse. Så här stod skillnaden det på. Ett Guds barn och en som inte vill ta emot tron. Det är det här som vi skulle vilja ställa framför våra ögon. Att vi alltid med våra tronsögon skulle fatta det här. Så att vi inte börjar se oss omkring ut i denna världen. Och de glädjeämnen som finns där. Och de lockelser som många gånger vill ta fast ut i oss. För de kommer på oss. Det kommer på mig och det kommer på dig. Och många gånger vill de bli en sådan snara för oss så att vi faller. Men ändå så ska vi veta. Börjar vi vandra på den vägen så är det en mycket farlig och slipprig väg. Och då är vi bort från den rätta grunden som håller i tid och i evighet. Och i ett ögonblick så blir det förgås det. Och änden är förskräckelse. Men ett Guds barn behöver aldrig förskräckas utan glädjas när man ser änden nalkas. Och det är med dem som en dröm. När man vaknar upp, o Herre, så aktar du dem för intet så som skuggbilder när du vaknar upp. Deras liv är liksom en dröm. Kan vara en vacker dröm. Men en gång ska man vakna upp och det sägs, då aktar du dem för intet. Är det den dagen när det kommer, gå bort ifrån mig, då aktar den för intet. Eller vill vi vakna upp till en sådan morgon när det heter, kommen i min faders välsignade och ta i besiktning det rike som är tillrätt åt eder, ända ifrån världens begynnelse. När mitt hjärta förbittrades och jag kände stygn i mitt hjärta, då var jag oförnuftig och förstod inte så som ett oskäligt djur var jag inför dig. Ja, när hjärtat blev bittert i honom, över all de välgångar som han såg ut i denna världen och de besvärligheter som han tyckte ha själv, då kände han ett stygn ut i sitt inre och kände ett stygn i mitt inre. Då var jag oförnuftig. Tänk så oförnuftig jag var. Men nu när Guds ord har fått upplysa mig om den levande vägen och den glädje som väntar oss. Hur oförnuftig var jag när jag såg ut i den här världen som ingenting har att bjuda ut. Det är bara någonting som glänser en liten tid och sen är det bort. Må det här alltid, då det här alltid ska få vara för mina ögon. Den här ordning eller det här som Gud har gjort och gör ännu denna dag och den rådslut som han har gjort för dig och mig, så att vägen alltid är klar för mig och var de här två vägarna slutar, så att jag vandrar på den levande och den sanna vägen som är Jesus Kristus. Efter den här ska vi säga dalen ut i hans liv. När det hade liksom varit mörkt. Varit nere. Tvivel och allt annat ut i livet. Så kom han ändå till den slutsatsen. Som han säger här senare. Dock förbliver jag städse hos dig. Det var en bra slutsats. Det får gå hur det vill för de övriga. Dock jag ska förbliva hos dig. Jag vet att ut i dig har jag min enda tröst. För det är du som håller mig vid min högra hand. Och du kommer att leda mig. Du ska leda mig efter ditt råd. Och sen när du har lett mig genom det här livet. Efter det råd som du ger. Och jag vill lyssna till ditt råd. Och du får leda mig vid min högra hand. Då säger han, sedan upptagar du mig i din ära. Och det var det här som var så viktigt. Efter den här tiden, då blir vi upptagen i ära. Det här hade Asaf fått erfara. Och det här, den här tron ska också bevaras ut i allas våra hjärtan. En gång när Gud har lett mitt liv genom den här ökenfärden, eller vad vi nu kallar den till, så kommer han att ta mig upp i sin ära. Och det är den här dagen vi väntar upp på. Och han säger, vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet annat på jorden. Nu får vi var och en fråga varandra. Vad har vi som vi förlitar oss upp på? Vad är det som är viktigast ute i mitt liv? Vi får var och en tänka efter. Vem har jag i himmelen utom dig? Du finns i himmelen och där har jag. Du finns där och dit är jag på väg. Men jag vet också att du bor i alla kristna människors hjärtan. Och han säger, när jag har dig. När han säger, jag har dig i himmelen. Men när jag har dig, alltså måste han vara ännu närmare än i himmelen. Precis som ordet lär. Jag ska bo hos dem. Vara tillsammans med dem. Jag ska bo i varje kristen människas hjärta. Och när jag har dig, då frågar jag efter intet annat på jorden. Det här blir klart för Asaf. Må det här bli också klart för dig och mig. Och må det bli klart för både unga och gamla. När vi äger Jesus Kristus. När Jesus i hjärtat jag äger. Då har vi allt vad vi behöver. Och då ska vi inte fråga efter någonting annat. Vi behöver inte fråga efter någonting annat. Vi behöver inte söka någonting annat. Gå alltså olika ställen och söka någonting. Utan när jag vet, ut i mitt hjärta bor Jesus. Jag äger friden i hjärtat och tron i hjärtat. Då har jag allt vad jag behöver. Allt vad jag behöver för evigheten. Och när jag äger honom och har honom, då har han lovat att han sörjer för mig varje dag jag lever här nere på jorden. Och jag behöver inte ha bekymmer om mitt liv, vad jag ska äta och vad jag ska dricka och vad jag ska klä mig med. Det livet, vad han säger, är inte livet mer värt än det? Alltså det eviga livet, är inte det mer värt än det här livet nere på jorden som bara har att göra med vad jag ska äta och dricka och kläda mig med. Vad jag ska ha för bil och vad jag ska ha för hus och så vidare. Det eviga livet är mycket viktigare. Om än min kropp och min själ försmäkta, så är dock Gud mitt hjärtas klippa. Och min del är vinnerligen. Ja, fastän han känner försmäktelser, motgångar, besvärligheter och så vidare. Så är Gud den klippa som mitt hjärta förlitar sig på. Och ingenting annat. Och min del är vinnerligen. Alltså i alla tider. Han har gjort det här goda beslutet. Att kosta vad det kostar vill. Jag vill följa dig idag. Och om du ger kraft för varje dag, så ska jag följa dig. Och du ska vara min klippa och min fasthet och min borg. Min del är vinnerligen. Det som har vikit bort ifrån dig, det skola förgås. Det förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Så här hade han fått erfara. Det som viker bort från honom, den levande vägen, det kommer att förgås. Det som trolöst avfaller, inte i trohet vill vandra efter frälsaren Jesus Kristus, utan i trolöshet avfaller från dig, det blir en gång förgjorda. Det kommer inte att bestå på domens dag. Därför är det här ett varnande exempel för mig, att jag ska bevaras ut i den levande tron, så att jag inte viker bort ifrån honom som har börjat det goda verket ut i mig och som vill upprätthålla tron ut i mitt hjärta. Och som vill ge mig styrka och vägledning under den tid som jag har kvar att leva. Men jag har min glädje i att hålla mig in till Gud. Så här säger han. Det var hans glädje, att hålla sig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna förtälja alla dina gärningar. Det var det här som var en av orsakerna. När han sökte till sin tillflykt, in till, att han har sin glädje att hålla sig in till Gud och söker sin tillflykt hos Herren för att han ska kunna berätta om och förtälja alla de gärningar som Gud har gjort. Visst är det här det också som vi vill göra. Berätta om de goda gärningarna som Gud har gjort för alla människor, för uppväxande släkte, barn och barnbarn. Att det här är en klippa som håller. Håll fast vid den här klippan som du äger och stå stadigt fast på den klippan. Så att du inte börjar vandra på den slippriga vägen som en gång leder till fördärv. Där du en gång ska halka och störtas ner, som man här säger. Och när vi söker tillflykten hos Herren, så vet vi väl alla, eller vi vet väl hur det går till det här. Det finns många röster också i vår tid som säger att kom till Herren och möt Herren, och man glömmer bort det här som ordet säger, att inte alla som säger Herre, Herre kommer fram. Inte alla Jesu lärjungar som säger Herre, Herre. Det är gott att få möta Herren. Men det är många människor som har mött Herren där Herren inte haft någon betydelse för människan. Därför är det så viktigt att Herren också skulle få en betydelse i mitt liv. Och att jag skulle få ta emot honom som min personliga frälsare. Och också få allt som har varit, mina synder, all otro som kanske har funnits i mitt hjärta. Att jag skulle få tro den förlåtna och få rensa bort det här som finns där. Och få en ny Herre ut i mitt liv, nämligen frälsaren Jesus Kristus. Han är den goda Herren och han är den goda herden. Och när vi äger honom ut i hjärtat, då vill vi förtälja alla dina gärningar. Då föder det också en sån kärlek, så att vi vill berätta om allt som vi har fått erfara. Och det här, många gånger så känns det ju så. Det vet man av egen erfarenhet. Att ska man säga några ord på olika ställen, så tycker man, vad ska jag säga? Jag har ju ingenting att komma med. Men den här, om drivkraften får vara den rätta, kärleken till medmänniskan, så behöver inte orden vara så invecklade, utan människan ser nog om det är kärlek bakom, eller vad är det som driver dig och mig att berätta om det glada budskapet. Och många gånger, bara man får det på ett enkelt sätt sagt, så är det mycket bättre än om man gör invecklade saker av den enkla tron. Den tro som jag äger ut i hjärtat. Tron på syndernas förlåtelse genom frälsaren Jesus Kristus. Den här tron, enkla barnatron, som endast förlitar sig på honom, det ska vi hålla fast ut i, nu och alltid. Och så får vi komma ihåg varandra, så att vi alla orkar den bit vi har kvar. Att Gud ska ge oss var och en kraft, så att vi orkar hem till det himmelska hemmet. Och till det här får vi önska varandra en välsignad resa, om vi så säger, hem till det himmelska landet. Amen i Jesu namn. Och så får jag här till sist tacka för att vi har fått vara här tillsammans med er och fira de här helgerna och fått känna den glädje och den kärlek som ni har bevisat oss. Vi får tacka Gud för allting. Amen.
Jag avslutar. Tack och bön. Ber med några psalmverser här. För hela världen vida, vi beder dig vår Gud. Låt ljuset snart sig sprida kring jorden på ditt bud. Låt oss bland dem få vara som samlar skörden in och mötas i den skara som står kring tronen din. Låt över jorden komma ditt evangelium. Låt torra öknar blomma av ordet från din mun. Ur oron och ur nöden det vilsna kalla fram till dopets friska flöden och leden med din hand. Låt jorden bli ditt rike, din kärlek famnar allt. Låt varje tvekan vika från verket du befallt. Oss alla skall du visa att undrens morgon grytt. I hoppet vid dig prisar du som gör allting nytt. Herre, vi tackar dig för det ord vi fått ta emot här idag. Herre, vi ber att det skulle ge oss kraft på vägen och vandringen. Herre, vi ber för alla sjuka som har det svårt. Du skulle vara med dem, ge dem kraft och styrka. Herre, vi ber om kraft att tjäna och följa dig. Herre, att du skulle hjälpa oss att tjäna dig i våra familjer, på våra arbeten och också i församlingen. Herre, vi tackar dig för allt gott du gjort mot oss. Hjälp oss att räcka det vidare. Vi ber också om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi får också be våra predikande bröder ta med sig hälsningar till er hemförsamling. Ni gjorde väl som kom. Kommande vecka så är det på fredag bibeltimme klockan 18.30. Nästa lördag så är det valborgsmässoafton och det blir väl enligt traditionen det på lördag på Hertsön. Nästa söndag så är det söndagsskola klockan 11 och söndagsgudstjänst klockan 16. Och vi planerar ju nu också inför sommarens stormöte. Det får vi komma ihåg i förbön. Och vi har nu också satt upp lister i hallen där man kan skriva upp sig på vad man har möjlighet att baka till exempel. Så titta gärna på de listerna redan nu. Som avslutningssalm så sjunger vi salmen 167. En fader oss förenar. En herde och en fårahjord. 167. Jag vet inte vad traditionen säger. Det brukar sprida sig. Jag vet inte vilken tid ni brukar ha. 18 eller 19. Får väl sprida sig på något sätt om det är osäkerhet.